Det kändes som att jag varit delaktig i någon form av kosmisk utbytesaffär. Som att det hade skett ett misstag, men att kompensationen nu kom i form av en chans. Det kändes nästan som att jag hade fått en enorm gåva som tröst för förlusten.
Det här är Sommar i P1 med Tobias Forge. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Nästan alla mina minnen från min barndom förknippar jag på något sätt med antingen musik, tv eller film. Jag minns nästan allt som ackompanjerat av någon form av popkultur. Jag kommer ihåg väldigt mycket från min barndom. Kanske inte exakta skeenden precis som de var, men platser och stunder. Människor och möten. Jag kan fortfarande minnas i ganska stor detalj hur det såg ut i lägenheten vi flyttade ifrån när jag var 4 år. Jag har levande minnesbilder från nästan hela 80-talet. Barnjournalen, Bägen, Carola vann Melodifestivalen, Solstollarna, Tillbaka till framtiden, Samantha Fox, Kim Wilde, Ghostbusters, Vetenskapens värld, och Ett med naturen, Moonlight Shadow och Fragglarna. The Riddle. Och Kiss blir intervjuade i musikprogrammet Norrsken. Jag tittar alltid på nyheterna också. Det var väldigt mycket konflikter i världen som var svåra att begripa vidden av som barn. Men jag var väldigt intresserad. Tittandes på Rapport och Aktuellt och lokala Östnytt innehöll nyhetsflödet allt emellan Thatcher och Reagan, Arafat och Gorbachev. Till konkurshot av Gusens bruk i Valdemarsvik. Jag minns smått och stort som sagt. Jag minns väldigt väl när jag inom några dagar skulle fylla 5 år och jag satt på golvet i min storebrors rum. Han måste ha varit 17 år då och låg fortfarande och sov. Det var ju lördag morgon, men han lät mig i alla fall vara inne hos honom, bara jag tog det lugnt. Mamma kom plötsligt in och satte på radion där en mycket allvarlig röst deklarerade att Olof Palme hade blivit skjuten under natten. Allt blev väldigt allvarligt och min bror sattes upp i sängen och vi lyssnade tillsammans på nyhetssändningen. Det var första gången jag upplevde en större politisk händelse som jag själv också kunde relatera till på något sätt. Andra dramatiska händelser omfattade oftast personer som jag inte tidigare kände till innan jag hörde eller såg dem på nyheterna. Men jag visste vem Olof Palme var och att han var omtyckt. Dessutom var min mamma från Stockholm och eftersom mormor fortfarande bodde kvar där så var vi ofta upp och hälsade på. Jag kände igen omgivningen som man såg på inslagen och skotten på Sveavägen kändes därför väldigt nära. Det var den första av många mordutredningar som jag skulle följa på nära håll i media. Jag minns att jag hanterade nyheten med att göra som många barn gör. Jag klädde ut mig, laddade min knallpulverpistol och gick ut på mördarjakt i lägenheten. Du lyssnar på Sommar i P1 och jag heter Tobias Forge. Jag är från Linköping. Jag är i huvudsak uppvuxen med min mamma Siv och min storebror Sebastian. Eftersom min bror var 13 år äldre så hade vi en relation som skilde sig något från de flesta av mina kompisars och de relationer som de hade med sina jämnåriga syskon. Han var i mångt och mycket inte ett syskon utan mer som en stor idol. En förebild. Oftast fick han agera pappa också. Vi hade inga riktiga monetära tillgångar att tala om. Men de som fanns spenderades på kultur. Det var väldigt rikt på kultur hemma. Konst på väggarna, Det var musik ur högtalarna och det stod mycket böcker i bokhyllorna. Som lästes och pratades om. TVn och radion stod oftast på. Samtidigt. Och i princip ingen censur. Bara någon vuxen var med så kunde jag få titta på nästan vad som helst. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit antingen med mamma, som ofta hade somnat i soffan, och eller med Sebastian. Och såg på filmer som jag faktiskt inte ens vågat visa för mina barn idag ännu. Scarface, inga problem. Jag fick förklarat för mig att man faktiskt inte får se när motorsågen går in i kroppen. Kameran filmar ju bort just då. Och det låter bara som en man sågar sitt huvud. Och det där fascinerade mig. Alltså inte bara att människor sågades i, utan att man kunde få det att verka som att det hade skett utan att det faktiskt hade det. Vidare. Shining. Absolut. Vi satt och mös i soffan. Jag tror mamma hade somnat då faktiskt. Vi hyrde ofta filmer nere på videobutiken på Nya Tammerforsvägen. Som ett exempel. Några år senare dock, men jag var väl kanske 9. Jag var sjuk och skulle vara hemma. Och eftersom mamma skulle till jobbet så hyrde hon film till mig, ja, som hon oftast gjorde. Även denna gång så hyrde hon där jag bad henne hyra. Så hon kom upp med filmen It. På svenska heter den Det. Vilket har lett till en livslång skräck inför människor som är målade i ansiktet. Filmen handlar nämligen om en riktigt otäck clown som hemsöker barns tankar och till slut dödar barnen. Jag såg givetvis barnfilmer också. Och precis som de flesta andra barn så kände jag att det var Star Wars-trilogin som var den stora favoriten. Man lekte med Star Wars-leksaker. Och det var alltid högtidligt när man skulle gå hem till någon som hade fler eller andra gubbar och skepp än man själv hade. Men i det stora hela så styrdes ju självklart min konsumtion av vad mamma och framförallt vad min storebror tittade på. I och med att han var i tonåren när jag var liten så influerades min barndom starkt av ungdomskulturen han och hans kompisar förde in i vårt hem. Det var brädspel och punkrock, hemmagjorda fanzines, måndagsbörsen på tv. Det åktes iväg till London för att kolla på The Damned. Men det kom sig också hem till min stora glädje från London. Med nya skivor och Get the Grip-kängor och stilettknivar som jag tyckte var väldigt häftiga. Det var LP-skivor och ölburkar. Det var polare och flickvänner. En del var väldigt söta tyckte jag. Flickvännerna alltså. Det var mycket långt och stort hår. Det luktade hårspray och dejtparfym. Det luktade solskyddsfaktor. Det snusades och det röktes. Och det svors och det hånglades. Och mitt i allt det här satt jag storrökt och tittade på. Ofta fick jag vara med. Inte på hånglet så mycket tyvärr, men i mycket annat. Sebastian tog ofta med mig ut på stan när han skulle till olika skiv- och bokaffärer och träffa någon och skulle sitta och fika eller gå hem till någon, då fick jag helt enkelt följa med. Jag fick ofta figurera som någon form av maskott. De skrattade när jag sa roliga saker och ibland bad de till och med säga saker som jag själv inte riktigt förstod vad det var som var kul med, men det kvittade för att jag älskade att underhålla. En gång när vi skulle hoppa på bussen, jag och Sebastian, så sa han till mig precis innan bussen kom: säg bara till chauffören att du inte tänker betala och så går du bara förbi. Så jag gick på bussen och så sa jag till chauffören att jag tänker inte betala. Jag fattade liksom inte riktigt vad det var som var kul med det. Dessutom så betalade ju han för oss båda. Det var en typisk sån sak som han gjorde som egentligen mest rådde honom. Jag satt ofta och bläddrade i Sebastians okej-tidningar. Han var alltid schysst och gav mig hårdrocksaffischerna som ofta medföljde. I mitt rum så var det fullt med planscher på väggarna och det var Kiss och Mötley Crüe och Iron Maiden och i princip allt som var populärt i Sverige i mitten av 80-talet. Hade du frågat mitt 5-åriga jag om mina favoritfilmer så hade svaret nog blivit Fritz the Cat och Sex Pistols-filmen The Great Rock'n'Roll Swindle. Det finns i synnerhet en scen som utspelar sig i konsertlokalen La Olympia i Paris, där vi för övrigt faktiskt har spelat 2 gånger med Ghost. Hur som helst, Sid Vicious kommer ut på scen i vit kavaj och hänglås om halsen. Och jag tyckte det var så himla mäktigt att när han har sjungit klart så tar han fram en pistol och så skjuter han en gubbe och en tant som sitter i publiken. Och sen är det tack och hej. Jag bodde alltså hos mamma i Linköping och pappa bodde med sin nya familj utanför Norrköping. Som barn och tonåring var jag ofta väldigt upprörd över det här upplägget och kände mig verkligen robbad på en normal uppväxt med trygghet och ja, pengar, normalitet, föräldrar som älskar varann. Jag hatade att varannan helg tvingas åka iväg. Och det kändes varje gång som att ryckas upp från min egen vardag där jag hade full frihet att drömma mig bort. Jag skulle istället pressas in i deras nya värld, där de har valt varann och de älskade varann. Där jag inte bara var underordnad min nya lillebror som skulle lekas med och, men där jag dessutom skulle delta socialt i deras verklighet. Jag slutade åka dit när jag var 10. Så här i efterhand vill jag bara förtydliga att jag nu för tiden är tillfreds med min något brokiga barndom. Delvis för att jag nu som vuxen givetvis vet att det var som jag upplevde det och inte nödvändigtvis exakt så som det gick till. Och nu för tiden har jag faktiskt en väldigt bra relation till min pappa. Jag har även en bra relation med mina älskade småsyskon som inte alls är så små längre. Och det faktum att min pappas nya fru var en vän av Jesu lära och tro kan man väl nu i efterhand betrakta som en till slut lycklig omständighet med tanke på vad jag kom att försörja mig som. Hennes tro krattade minst sagt manegen för en underjordsgestalt som jag i tidiga tonåren välkomnade in i mitt liv som i alla fall officiellt främsta manliga förebild. Det var Sleepless Nights med King Diamond. Djävulen blev min kompanjon och vi gick villkorslöst hand i hand genom hela min pubertet och tonår. Han var precis det uppsträckta långfingret i luften jag behövde mot världen utanför när jag var som argast. Och även nu i allt mindre agiterade dagar är vi fortfarande goda vänner. Jag får, som ni kanske förstår, ofta frågor om religion och vad jag tror på. Jag brukar svara att det beror lite på vilken del av mig som svarar. Mitt yngre jag, som hatar världen och alla som befinner sig i den, ger ett svar. Mitt vuxna jag, ett något mer balanserat svar. Som fantiserande individ kan jag medge att jag vill tro på en massa saker. Men precis som att Star Wars-universumet placeras in som en faktisk värld i mitt referensbibliotek så måste jag vara öppen inför möjligheten att även andra nedskrivna historier är sprungna ur fantasier. Kanske inspirerade av verkliga händelser och förekomster, men ändå. Ihopkok. Och i likhet med Star Wars, också komponerad i syfte att underhålla och eventuellt lära ut visdom i viss mån. Men också att tjäna pengar. Ska man försöka sig på att begripa övermänsklighet och andra dimensioner tror i alla fall jag att man bör börja att bejaka någon form av kretsloppstankegång istället för de linjära religionernas uppfattning om att man har en chans i ett liv att kvala in i antingen himlen eller helvetet. Eller Nangijala. När den stora frågan borde handla om vart vi bör befinna oss i vårt faktiska liv verkar den centrala frågan i de linjära religionerna vara vart vi ska befinna oss efter livet har slutat. Och gör man något snedsteg så kan man helt enkelt köpa sig fri från skuld. Med antingen uttalad skuldbekännelse, som inte ens behöver vara menad bara för att den sägs, eller ibland till och med ekonomiskt, då man inför vissa samfund kan få syndernas förlåtelse i utbyte mot pengar. Linjär religion leder på så sätt ofta till ondska då man helt enkelt kan göra lite vad som helst. Speciellt om det till och med skulle vara utfört i själva religionens namn. Detta alltså i motsats till de cirkulära trosuppfattningarna. Där man har omfamnat idén om att allt man gör får en konsekvens. Och att man därför kan påverka krafterna via handlingar istället för att skära halsen av någon och sen skylla på Gud. Vad händer då efter döden? Jag har alltså inte en susning. Ingen kan med säkerhet säga. Och om någon försöker intala dig att hen bombsäkert vet svaret så kan du vara säker på två saker. Att hen antingen ljuger eller har en skruvlös. Men en sak är säker. Har du bara tålamod så kommer du bli varse till slut. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side, and many a soldier left his lifeblood on my blade. They finally hung me in the spring of 25, but I am still alive. It all goes round and 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 round. Jimmy Webb med Highwayman. Jag tyckte skolan var jävligt trist. Jag hade ju redan fått insyn i en större och mer intressant värld än den som nu presenterades i klass 1 på Tanneforsskolan. Och att min klassföreståndare var en riktigt stram och sträng kärring gjorde ju inte saken bättre. Hon var dessutom också religiös och tycktes värdera barnen efter nivå av gudsfruktan. Jag var ju förvisso mörkrädd, men jag uppfattade inte Gud som någon figur som man bör frukta. Däremot hade jag börjat förstå att hans mest trogna undersåtar mestadels var elaka människor som inte hade mycket till övers för sådana som mig. Under hela skolgången kände jag mig som att jag ofta var på besök i ett klassrum. Men att inte mycket som sades eller de uppgifter som delades ut hade någon som helst importans för mig. Sidonummer som skrevs upp på tavlan som skulle läsas till imorgon eller någon annan dag, ja. Det appellerade helt enkelt inte till mig. Jag hade i likhet med många andra esteter svårt för ämnen som matematik och kemi och liknande. Mer rigida ämnen där ingenting är en tolkningsfråga. Jag glänste dock däremot mer i humanistiska ämnen. Där man kunde helt enkelt snacka sig fram till resultat. Ja, eller glänste kanske man kan ta med en nypa salt dock. Med tanke på att jag till slut efter mycket om och men avslutade hela min skolgång som 19-åring med ett slutbetyg bestående av över ett 20-tal IG:n och 80% frånvaro. Men jag sket faktiskt i vilket. Äntligen var det över och det kändes minst sagt befriande. Jag hade ju under hela min skolgång varit helt säker på vad jag skulle bli och vad jag skulle göra med mitt liv. I Wanna Rock med Twisted Sister. Jag har spelat gitarr i Sveriges hemligaste band. Det hela började med att en kompis till mig blev tillfrågad att spela trummor i bandet på en rad konserter. Eftersom jag också var ett fan erbjöd jag mig att spela gitarr. Och eftersom det fanns en vakans så var jobbet mitt. Under repetitionerna inför giggen fick jag det stora nöjet att lära känna bandets frontman, Håkan Florå. Jag hade som så många andra musikintresserade ungdomar i Sverige lyssnat på hans band sedan tidigt 90-tal. Och eftersom hans identitet var hemlig så var det nästintill surrealistisk upplevelse att nu umgås med denne man. För att vara hjärnan bakom en orkester, vars repertoar nog av de flesta skulle uppfattas som enkelt uttryckt, pubertalt provocerande, så var Håkan oerhört samlad och intelligent. Han hade sedan tidigt 80-tal komponerat och släppt en handfull skivor som bestod av så kallad könsrock, som kan förklaras som en underground-betonad musikstil med rötter i punken, vars kännetecken är texter som på ett stötande och förlöjligande vis behandlar känsliga ämnen såsom avföring, pedofili, nazism, tidelag och handikapp, snedsträck, funktionshinder. Kombinationen av grova könsord och underfundiga rim ger lyriken dess särskilda kännetecken, enligt Wikipedia. Det visade sig att det faktiskt aldrig hade varit något band, utan han själv enbart med hjälp av en portastudio hemma spelandes alla instrument hade spelat in skivorna för sitt eget nöjes skull. Och på något sätt hade det lyckats förbli okänt, både vem Håkan var och de egentliga omständigheterna kring tillkomsten av hans skivor. På skivkonvoluten presenterades det hela som ett band. Att medlemmarna hade namn som CP Sven, Epilepsikurt, Stomi Bertil och Arne Tammer kanske man borde tagit som en vink. Oavsett vilket så hade jag alltid haft en enorm fascination för bandet. För jag visste ju i princip ingenting om det. Kom ihåg att det här var en tid innan internet och man hörde på sin höjd rykten som spreds i tal. Man läste inte ens om bandet i press, utan det man hade att tillgå var skivorna och sin egen fantasi. Det fanns någonting väldigt lockande i det, tyckte jag. Och hela upplevelsen av att ha spelat i ett band som ingen vet att man har spelat i och att röra sig runt det farliga och förbjudna inspirerade mig senare i ett framtida projekt. Håkan kom att bli en nära vän till mig och vi hade mycket kul ihop. Han avled dessvärre av en hjärtinfarkt 2009 och jag saknar honom oerhört. Tack Håkan. Du var ett geni. Jag heter Tobias Forge och var i början av 2000-talet gitarrist i Sveriges hemligaste band. Onkel Konkel. Ja, så. Ja. Ni som tidigare är bekanta med Håkans lyrik förstår att vi helt enkelt inte kan spela Onkel Konkel i Sveriges Radio. Det går bara inte. Jag är ledsen. Det passar sig helt enkelt inte i hemmets rörstör. Då det stör för mycket. Däremot så kan jag berätta en anekdot som man kan säga går i könsrockens tecken. Min mormor Alice tog mig till min 4-årskontroll och när doktorn frågade om jag hade någon favoritartist så svarade jag Kiss. Han undrade också om jag kunde sjunga någonting för honom. Och eftersom jag hade memorerat en kuplett som hade gått varm i det forgerska hemmet under sommaren 85 så sa jag jajamän. Så inför min förskräckta mormor och doktorn så gjorde jag min publikdebut som sångare, gladeligen sjungandes den här.
Jag bärgad och ägde en gård, en fru, 15 ungar och en gammal får. Jag mötte en brallis, hon gav mig en blick. Hon gav mig en blick och det gick som det gick. Med dunder och snus och lurviga luder och danska skallar så det sa tjock. Dunder och snus och lurviga luder
Dunder och snus med Eddie Medusa. Jag heter Tobias Forge och jag är diskofil. På ren streetsvenska innebär det att jag samlar på LP-skivor. Att samla på något i vuxen ålder kan av ens omgivning ibland uppfattas som slösaktigt. Onödigt kanske till och med. Inte alls. Inför min fru kallar jag det en investering trots att jag självklart aldrig kommer att sälja den. Lyssnar du på varje skiva, frågar en del. Ja, någon gång, absolut. Gäller varje skiva då? Nej, självklart inte. Jag gillar massor med olika band och artister och samlar på alla möjliga stilar. Blandat är bäst. Vissa skivor dyrkar jag rent av och genomsöker skivaffärer världen över för att hitta den där ovanliga pressningen av. På något sätt upplever jag det som att jag kommer närmare själva känslan om jag har åtminstone en pressning av skivan som är någorlunda samtida. Det måste ju inte vara den absolut första upplagan, men nära nog. Det är precis som att A Saucer Full of Secrets med Pink Floyd känns bättre att lyssna på om själva fysiska skivan också är tillverkad 1968. Det blir liksom en större upplevelse då. Men vissa andra skivor vill man ha nästan diametrala motsatsen. Jag lyssnar ibland hellre på något som är riktigt dåligt än något som bara är mediokert. Jag tycker likadant om filmer. Hellre en riktigt sopig C-skräckis än en medelmåttig actionfilm. Men nu pratar vi om musik. Ett enkelt exempel på en skiva som är inte så bra men väldigt underhållande är Philosophy of the World med amerikanska The Shags. Alltså det är ett album som närmast kan beskrivas som olyssningsbart men på något sätt blir njutbart ändå. Ur ett skivsamlarperspektiv är skivan i sin originalutgåva på köpet en raritet som man, om man nu skulle springa på ett ex, får betala tiotusentals kronor för. Alltså en typisk diskofilskiva. Jag har den inte. Än. Rock'n'roll har sedan begynnelsen haft som uppgift att ge lyssnaren en inblick i en mer intressant värld som man kan fantisera sig bort till. En förhoppning om en vackrare tillvaro. En bredare horisont med fler möjligheter än de som kanske har serverats. Viljan att vilja mer. Att synas. Ett band som inte verkade ha något som helst intresse av att sälja in idén om en större och mer smakrik värld var det norrländska dansbandet Max Fenders. Vars lyrik lämnar en hel del att önska på flera vis. Men som i sitt sammanhang och nu på säkert avstånd avkastar ett oerhört högt underhållningsvärde i min mening. Lyssna bara!
Jag kan inte lova dig ett liv i sus och dus, men ett litet radhus ska vi ha. Så ska vi ha det, Greta, det är tryggast att veta. Vi kan köpa bil, men vi vill bara feta mat. Utan vi kan vi ha, Greta så ska vi ha.
Greta så ska vi ha med Max Fenders. Jag hade tillsammans med min mamma flyttat till Stockholm efter nian och levde efter gymnasiet i en ganska flackande tillvaro där jag bytte jobb ofta till förmån för att få hålla på med mina band. Band som milt uttryckt gick sådär. Ambitionerna var höga och åtminstone jag trodde hela tiden att det stora breaket låg precis runt hörnet. I efterhand har flera av dessa band däremot blivit framlyfta. Så helt bortkastat var det ju inte, men där och då gick det uppförs utan några större resultat. Att släppa en skiva var egentligen att tillgängliggöra en skiva som inte så många lyssnade på. När jag ser tillbaka kan jag ömma för våra yngre jag och hur jäkla långt borta från det stora genombrottet vi faktiskt var. Jag kallade mig under hela den här tiden för musiker när jag i själva verket var arbetslös. Mesta delen av tiden var jag ju just arbetslös. Och jag uppfattades nog av många i min omgivning som arbetsskygg. Men i min värld så jobbade jag ju hela tiden och jag var helt säker på att om jag bara fick jobba med det jag ville så skulle jag till slut kunna få visa för min omgivning att jag också minsann kunde jobba röven av mig. Och här måste jag faktiskt slå ett slag för den svenska välfärden. Jag får ofta frågan nu för tiden om vad vi egentligen har i vårt svenska vatten som gör att vi är så bra på att skriva låtar och bilda band. Och helt enkelt vara så bra på musik. Och nu pratar jag alltså inte bara om de stora välkända framgångssagorna om ABBA och Roxette och Max Martin. Jag menar den fullkomliga ocean av framgångsrika punk- och metalband som vårt land har närt vid sin barm. Sverige är förenat med kvalitet. Och är man ett band eller låtskrivare från Sverige har man redan en nästintill medfödd garantistämpel när det gäller att hävda sig internationellt. Något som de flesta musiker från andra länder inte bär med sig. Anledningarna till vårt lands kolossalt fantastiska rykte och framgång är säkerligen flertalet. Men jag måste poängtera att utan vårt utomordentliga sociala skyddsnät hade många svenska punk- och metalband och låtskrivare för den delen inte kunnat få den tid som krävdes för att kunna utvecklas till den potential väldigt många av oss har nått upp till. Med detta menar jag alltså inte att alla svenska rockers är socialbidragstagare. Men att en ansenlig del av oss tveklöst har akrobatiserat oss fram mellan att läsa någon, åtminstone ur ett yrkesperspektiv, helt värdelös kurs på ett par poäng på universitetet för att få studiebidrag, gå och stämpla, småjobb, studiecirklar, svartjobb, lär dig söka jobbkurser, timvik, ALU, SOS, Alfakassa och så vidare. Samtidigt som vi har kunnat sitta hemma och skriva låtar och repat i replokaler, spelat in demos och gjort spelningar utan att tjäna en krona på det. Det är ett faktum. Jag har definitivt gjort det. Åren gick och jag flyttade tillbaka till Linköping 2006. Det var jobbigt att bo i Stockholm om man inte hade några pengar eller någonstans att bo. Det var jobbigt att stå och titta in på en musikbransch som inte var intresserad av att välkomna en in. Nej, jag flyttade tillbaka till stan och det kändes väldigt befriande. Helt karriärsmässigt kunde det ju betraktas som självmord, men jag hade en stark intuitiv känsla av att det var rätt sak att göra. Jag var ju singel och hade ingen jobb. Ingen yrkeskarriär heller och egentligen inte några åtaganden. Så jag kunde göra vad som. Hela världen kunde alltså betraktas som en bankett. Så jag flyttade in i en andrahandsetta på Apotekaregatan och började om där. Jag hade däremot inte klippt banden helt till huvudstaden. Delvis för att min mamma fortfarande bodde kvar och att jag faktiskt inom bara ett par månader efter flytten träffade en tjej, Boel, som var från Stockholm. Plötsligt var jag inte singel längre, utan riktigt, riktigt kär för första gången i någon som var kär i mig. Så jag började pendla mellan städerna. Under mina visiter i Stockholm hade jag också lyckats dra igång ett nytt litet musikprojekt med min kompis Gurra, som jag hade spelat tillsammans med i flertalet band innan. Det hela började precis innan jag flyttade med att jag skrev en plojig låt som jag kallade Satans natt hemma hos mamma i Norsborg. Jag tog tricken till Gurra i Gröndal där han hjälpte mig att spela in en snabb demoversion av låten. Vi gillade det vi hörde och tyckte att låten hade en unik karaktär. Jag sa till Gurra att om jag kunde skriva ytterligare två låtar i samma stil så borde vi spela in mer och ta det vidare ifrån det. Då jag vid tillfället hade fler band att fokusera på och på köpet mitt nya förhållande som tog upp mycket av min tid så dröjde det ända till mars 2008 innan jag och Gurra gjorde slag i saken. Han hade börjat jobba på en studio i Stadshagen och vi kunde spela in under en helg. Jag hade nu skrivit två låtar till. Death Knell och Prime Mover. Även Satans natt som sedermera skulle byta titel till Stand By Him skulle också spelas in. Jämt när jag skriver en låt så arrangerar jag hela instrumenteringen. Det vill säga arrangemangen för alla olika instrument i ljudbilden. Jag sjöng också, eftersom det ändå bara skulle vara en demo som vi skulle använda oss av för att förstå hur det lät, snarare än att spela upp för omvärlden. Och när vi på söndagen var klara och lyssnade på de tre låtarna så kunde vi inte hålla tillbaka leendena. Det lät jävligt coolt alltså. Konstigt på något sätt, men ändå coolt. Jag tyckte att eftersom texterna, som av någon anledning hade fallit på plats av sig själv som ytterst blasfemiska, så behövde bandet en tydlig och stor image. Ett band som spelar en låt som Death Knell eller Prime Mover kan liksom inte bara stå på scen rätt upp och ner i Sodom-tröja och jeansjacka.
Nej.
Det här måste vara coolare än så. Och det skulle vara hemligt. Som Onkel Konkel. Fast ett dödsrockband med teatralisk image. Så vi gjorde upp en plan. Vi skulle ses vid ett senare tillfälle och då skulle jag ha skrivit fler låtar som vi kunde spela in. Sen, när vi hade material till en hel skiva, då skulle vi tillkännage bandet och förhoppningsvis på så sätt kunna avancera lite fortare. Det skulle helt enkelt inte bli något bra om vi bara hade börjat som alla andra debutanter och ta gig som förband på Tantogården eller 44-an. Om vi inte hade en stark repertoar och en färdig image. Dessutom skulle det ju bli svårt att vara hemliga om vi spelade på allt för små ställen med bara en massa polare i publiken. Det behövdes planering och förberedelse. Men vi visste en sak till. Och det var att bandet skulle heta Ghost. Vi hade en stor uppgift kvar. Vi var tvungna att hitta en sångare. En bra sångare. I det här nya bandet vill jag bara spela gitarr och kanske sjunga stämmer. Vi spelade upp demolåtarna för flertalet av Sveriges olika metalsångare. Men samtliga hade bättre saker för sig och tackade nej. Jaja, det fick lösa sig med tiden. Jag skrev några låtar till och under hösten 2008 spelade vi in ytterligare tre. Som tillsammans med de tre tidigare låtarna alla skulle figurera på vårt debutalbum Opus Eponymus 2 år senare. Men just nu vid den här tidpunkten hade jag rätt mycket i görningen. Boel var gravid och skulle flytta ner till mig i Linköping och jag skulle fixa heltidsjobb för att kunna försörja oss. Det var nämligen inte bara en liten gynnare utan två stycken som låg i jäst i magen. Så nu var det skarpt läge. Ghost fick vänta till bättre tider. Dessutom behövde vi ju mer tid att hitta sångare och jag behövde faktiskt skriva fler låtar. Och nu gick det fort. 1 november flyttade jag från min etta och tillsammans med Boel in i en trea i Linköping. Och jag som hade varit särbo var nu plötsligt sambo. Och morgonen den 24 december 2008 föddes dessutom våra två barn, Morris och Minou. Och ingenting skulle ju bli detsamma efter det. Från ensamstående etta till familjefar på 2 månader. Det var dags att börja hitta på något vettigt att göra med livet. It's a long way to the top if you wanna rock and roll med AC/DC. Hela 2009 hade för mig i praktiken varit ett sabbatsår från musik. Eftersom mina barn var spädbarn och jag spenderade mesta tiden antingen hemma med familjen eller på mitt nya jobb. Mitt nya jobb som teknisk telefonsupport åt ett större svenskt mobiltillverkarföretag. Denna befattning var ju för övrigt ganska roande så här i efterhand då jag både var och till viss del är fullkomligt oteknisk. Jag kunde inte dyft om varken mobiltelefoner eller synkprogram. Men jag är ganska bra på att snacka och det kan man komma långt på. Jag ställde helt enkelt en massa frågor och försökte på så sätt leda kunden till att hjälpa sig själv. Men till syvende och sist var ett jobb och jag drog hem pengar till familjen. Jag skrev förvisso låtar till Ghost-projektet och plitade ner idéer till låtar i allmänhet. Jag satt också på arbetstid och jobbade. Samtidigt som jag satt i telefonsamtal så satt jag bland annat och ritade det som skulle bli Ghosts logotyp. Först ritade jag texten. Sen pausade jag samtalet med kunden. Ursäktade mig givetvis med förevändningen att jag skulle gå och kolla någonting gällande ärendet. Istället gick jag till kopiatorn och gjorde en kopia på originalet. Sedan gick jag tillbaks till min arbetsplats. Kopplade givetvis på samtalet med kunden igen och fortsatte hjälpa till. Jag placerade kopian under originalet tills vinklarna stämde. Sen så fyllde jag i hela rasket med tusch. Hur som helst så ser man på originalet att det faktiskt inte är raka linjer, utan det är faktiskt lite snett. Någon av papperna måste ha glidit ur fas där någonstans. Jag började förstå att jag var på ett all time far från min dröm om att resa runt jorden och rocka. Jag var tvungen att göra någonting radikalt snart, och jag var tvungen att göra det själv. Jag pratade med Gurra och sa att det var nog dags att ta tag i Ghost. Och vi behövde spela in en ny demo för att lägga upp på MySpace, som vid tidpunkten var världens största musikcommunity på nätet, där man som okänt band kunde nå ut till människor runt om i hela världen. Sagt och gjort. Under ett par dagar i början av året spelade vi åter in tre av de låtar som vi tidigare hade spelat in under 2008. Det var Ritual, Death Knell och Prime Mover. Vi hade ju ingen sångare ännu, så att jag fick lägga sången och så fick vi lösa den biten senare helt enkelt. Nu måste vi bara komma igång. Vi hade fått ihop ett tusental MySpace-vänner vid det här laget, och nu var det bara att börja sprida mörkret. Jag hade med familjen åkt upp till Stockholm för att vara där över helgen och lånade nu på morgonen fredagen den 12 mars mammas dator och laddade upp låtarna och kontaktade sedan alla de så kallade vännerna och informerade med ett generiskt brev att Ghost nu fanns tillgängligt och att det måste höras. Jag stängde av datorn och spenderade hela dagen hemifrån. Väl tillbaka hos mamma på kvällskvisten var jag oerhört nyfiken på att se om vi hade fått någon respons på låtarna. Så jag öppnade mammas dator och loggade in på MySpace. Om man jämför att vara exempelvis musiker med att vara idrottsman, så upplever man som musiker sällan ögonblicklig succé. Framgången kommer, om man har någon, gradvis och i en takt som gör att man ofta inte märker det förrän efteråt. Om man ens märker det. En del får själva aldrig uppleva den heller, utan får den helt enkelt till sitt minne postumt. Det är oerhört sällsynt att det känns på det sättet som det måste ha känts när Iniesta gjorde det där målet i VM-finalen mellan Spanien och Holland 2010. Vilket mål! Vilken otrolig känsla det måste vara. Ena stunden har man inte vunnit, och det kan lika gärna sluta i en förlust. Och plötsligt har man det, och allt är förändrat för alltid. En så omedelbar succé som Ghost nu hade gjort på en dag hade jag aldrig upplevt tidigare. Det kändes för första gången på riktigt som att jag hade skapat ett avtryck. En rörelse. En rörelse som hade orsakat reaktioner över hela världen i realtid. Jag kände närmast barnslig eufori och satt i timtal och läste och svarade på olika mejl som strömmade in. Alla var så oerhört entusiastiska och hyllande att det nästan var svårt att ta in. Det hade redan på kvällen där börjat skrivas om Ghost på olika sidor. Plötsligt ringer det i mammas hemtelefon. Det är mitt i natten, lite efter midnatt, och mamma som har legat och sovit i soffan i rummet vaknar till och yrar bort till hyllan i hallen där telefonen står. Hon svarar i luren. Jag sitter ju vid datorn i vardagsrummet och hör på hennes tonläge och svar att det som sägs är förvirrande för henne. Någonting är fel. Plötsligt ger hon från sig ett ljud som jag aldrig har hört henne göra tidigare. Jag går bort mot henne och hon ger mig bara telefonen. På andra sidan luren är Sebastians före detta fru. Och hon berättar att Sebastian är död. Precis som på film är det som att kroppen börjar pulsera och man får tinnitus och tunnelseende. Jag minns inte vad hon sa, men jag vet att hon och hennes nya kille av en slump var i Stockholm just där och då och skulle åka bil tillbaka till Linköping nu på natten. Vi kunde få följa med om vi ville. Vi gjorde det. Barnen och Boel stannade hemma i Västertorp och jag och mamma blev upplockade och åkte ner direkt till universitetssjukhuset i Linköping. I ett avskilt rum på akuten fick vi sitta ner tillsammans med doktorn som hade tagit emot Sebastian. Och han berättade ur ett medicinskt perspektiv vad som han visste hade hänt. En obduktion skulle visa mer inom ett par dagar. Men kort och gott, han hade avlidit och det var de naturliga orsaker. Med i rummet var en för mig och mamma främmande kvinna som tydligen hade figurerat som flickvän de senaste veckorna. Hon berättade att de hade spenderat fredagskvällen tillsammans och att han hade fått ett hjärtstillestånd efter en omgång i sänghalmen. Det hade tydligen blivit oerhört dramatiskt där i lägenheten med ambulanspersonal och kaos. Men hans liv hade inte gått att rädda. Vad vi och inte heller Sebastian visste, vilket vi senare, efter obduktionen, fick veta var att han hade ett medfött hjärtfel som i korthet innebar att muskulaturen kring hjärtat med åldern stelnar och mister sin elasticitet. Upptäcker man sjukdomen i ungdomen eller tidigare har man möjlighet att leva ett långt liv, förutsatt att man varken dricker, röker eller rör på sig mer än man måste. De senaste 4 åren efter sin skilsmässa hade Sebastian levt om en hel del och han både drack och rökte. Som den entusiasmerande livsnjutare han faktiskt var. Hans smittande energi hade också fått till följd att det blivit, som han uttryckte det, en hel del galanta damer också. Han var dessutom en relativt välvuxen karl, som några av de flesta uppfattade som stor och stark. Framförallt av mig. Han var alltid den som lyfte stora och tunga saker och kunde ta i så det knakade. Verkligen en stark storebror. Men nu låg han där. Omgiven av brinnande ljus. Ovanligt avslappnad för någon som i vanliga fall var så aktiv att han ofta talade i sömnen och rörde på sig mycket när han sov. Jag hade aldrig sett honom så lugn. Min uppfostrare. Min uppviglare. Min mentor. Och det sjönk in i mig att det nu var definitivt slutdansat. Men han gick ju faktiskt hädan in flagranti trots allt. Och som den romantiker han var så var det säkert precis så han hade önskat att få göra sorti. Han fick ju trots allt leva i 41 år. Han fick 2 söner som han älskade. Han hade ett välbetalt jobb. Och han roade sig, i alla fall i perioder av sitt liv, kungligt. Med både berusningsmedel, galanta damer och punkrock i goda vänners lag. Det är ju många som inte ens får det i livet.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på bäljorna blå. Om blott en dag eller 2, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen?
Mamma och jag vaknade upp på lördagsmorgonen och det kändes som en helt ny värld. Den var ju till utseendet förbluffande lik den man var van vid. Men i den världen som jag kände till skulle ju jag och Sebastian leva tillsammans någorlunda parallellt, ungefär lika länge. Alla som har förlorat någon närstående vet den där känslan av att få vad som känns som en flygel av tyngd över sig när man inser att det inte är en dröm Du har inte vaknat upp från en mardröm som man kan gnugga ur ögonen och så är allt bra igen, utan det här är sant. Jag betraktade mamma den här stunden. Plötsligt var jag hennes enda son. Hon hade nu för mig ett helt otroligt lugn och tog exempelvis initiativ som för mig var lite oväntade. Att hon gick iväg och köpte pizza som vi åt i lägenheten i Linköping innan vi satt oss på en buss och åkte tillbaks hem till henne i Stockholm. Vi kom hem till hennes lägenhet i Hägersten där Bol och barnen väntade på oss, och som jag minns det så försökte vi ha en någorlunda samlad och normal hemmakväll. Mitt i allt så kom jag plötsligt att tänka på datorn som jag hade lämnat på hennes matbord i vardagsrummet. Jag minns plötsligt Ghost och att det var något med det där igår. Jag lyfte upp skärmen och gick in på MySpace. Ett MySpace som nu fullkomligt hade exploderat i energi. 10 gånger mer än kvällen innan. Tusentals människor hade varit inne och lyssnat på låtarna och det var fler mejl än vad som gick att svara på. Mejl från människor från hela jorden. Mejl från skivbolag. Skivbolag som ville undersöka möjligheten till samarbete. Mejl från medlemmar av kända band. Mejl som var helt fyllda med beröm. Trots att jag som sagt inte nödvändigtvis bekänner färg till något specifikt trosystem är det svårt att inte se något religiöst i tajmingen. Det kändes som att jag varit delaktig i någon form av kosmisk utbytesaffär där jag inte på förhand visste om att jag var delaktig men nu hade gjort en deal. Som att det hade skett ett misstag, men att kompensationen nu kom i form av en chans av mig icke tidigare skådat slag. Det kändes nästan som att jag hade fått en enorm gåva som tröst för förlusten. Det kändes morbid att glädjas åt något just där och då, men jag kunde inte hjälpa att notera att ur ett musikkarriärsperspektiv hade jag tagit större steg på ett dygn än när jag hade gjort det hela mitt liv innan dess. Och Sebastian, det var som att han fortfarande bara var ett telefonsamtal bort och kunde uppmuntra det hela och dela det här. Jag kunde liksom höra hans röst bredvid mig som kommunicerade och sa att kör nu då för fan. Tåget står ju inne på perrongen och ska gå. Alltså nu, det går nu. Ta chansen nu då när du äntligen har fått den. Vad gjorde det? Jag gjorde det så in i helvete. Och jag stannade inte. Jag har fortfarande inte stannat sedan den dagen. Jag tänker inte göra det heller förrän det på riktigt är helt slut. Hör du det, Sebastian? Jag fick till det till slut. Det tog lite tid. Och det var ju verkligen trist att vi inte kunde få uppleva det här tillsammans. Det skulle vara kul om du hade kunnat komma ut på någon turné och hälsat på. Fast ibland känns det faktiskt som att vi möts på olika platser. På olika platser i världen. Jag hittade någon skiva som jag vet att du tyckte om och du spelade på stereon. Jag hittade skivor överallt i världen. Ibland med Crass, Adverts, allsköns punk och jag tänker på dig. Jag ser på filmer som jag vet att jag såg med dig när jag var liten. Vissa är fantastiska, vissa är helt erbarmligt förfärliga och inte alls som jag minns den. Funhouse till exempel. Vilken jävla skitfilm. Jag minns den som riktigt läskig, trots att du berättade för mig att det inte var på riktigt. Nyligen såg jag och Mino Aliens. tvåan alltså. När hon var ute med mig i turnébussen och hon satt i mitt knä precis som jag gjorde i ditt knä när vi såg första filmen. Vi skrattade och mösrös när blodet sprutade där. För vi konfirmerade hela tiden att det bara var på låtsas. Vi har kommit överens om att se den riktiga Alien nästa gång. Första filmen, för den är ju faktiskt mycket bättre. En riktigt, riktigt jäkla läbbig film. Jag träffar ibland dina gamla idoler. Steve Jones intervjuade mig i sitt radioprogram. Och han var faktiskt precis så där punkigt cool som man kan tänka sig. Och han gillar faktiskt Ghost. Och så har jag lärt känna dem i Metallica. Jag har till och med James nummer och vi hörs ibland. Det hade du inte trott, va? Vem hade trott det när du och jag var och såg på dem på Stadion 93? Och förresten, tack för att jag fick sitta på dina axlar då. Det måste ha varit väldigt tungt. Det var en så lång konsert. Och så har jag precis kommit hem från en 7 veckors USA-turné med Iron Maiden. Fattar det alltså. Vi spelar på ishockeyarenor och folk jublade. Vi har tydligen något jävligt stort på gång over there, som man säger. Vi måste bara spela in en ny platta nu och sen i vår så kan vi börja turnera igen. Och då är det ytterligare 1,5 år på vägarna, förstår du? No rest for the wicked. Ingen rast och ingen ro. Jag sa ju till att jag skulle jobba röven av mig om jag bara fick jobba med det jag ville jobba med. Minns du väl? Berättade jag om Grammyn förresten? En sån fick jag. För något år sedan. Vi var i LA och gick på kändisfest. Det var väldigt stort. Mamma är väldigt stolt och berättar ju för alla vem jag är. Trots att det ska vara hemligt. Men det är väl skitsamma nu antar jag. Jag letar efter böcker som jag vet att du gillade och alltid sa till mig att jag skulle läsa. Och jag saknar fortfarande några av de där Sture Dahlström-böckerna som du vurmade för. Men jag kollar runt. Jag kollar jämt efter dem. Problemet är att man kan ju bara hitta dem i Sverige. Och jag vill ju väldigt gärna ha originalutgåvor, inte några nya. Jag återskapar fortfarande din skivsamling i min egen. Och jag känner ofta mig närmare dig när jag lyssnar på musik som jag visste att du tyckte om. Vart jag än kollar så ser jag saker och ting som du har visat mig. Det känns som att du alltid går bredvid mig. Jag går fortfarande hållandes dig i handen. På väg hem från stan. Hem till Tannefors. Hem till Tegebrusgatan. Jag är fortfarande 5-åringen som hoppar omkring i soffan hemma hos oss. Utklädd i dina och mammas kläder med smink. Rockandes. Till hårdrock. Jag är fortfarande 5-åringen som du applåderade när jag gjorde något ofog som du hade uppmuntrat till. Jag är fortfarande 5-åringen som är ful i mun inför dig och dina kompisars skrattsalver. Det är lite fler som skrattar nu bara. Och applåderar och gör dem också. Och det är jättekul. Det känns som du är med mig överallt. Och vi gläds tillsammans över allt som händer. Och en sak ska du veta också. Jag är fortfarande ditt största fan. Tack för allt. Min älskade bror. Vi ses i Nagiala. Jag heter Tobias Forge. Och jag är mannen bakom masken i Ghost. Tack för att ni har lyssnat. In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, I can hear your heartbeat. Oh, I can hear your sound of you is so sweet to me.
Det var Sommar i P1 med Tobias Forge, producent Henrik Jonsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.